Spirit, spirit, curious. 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 Hallå och välkomna till Spiritorious podcast med oss två systrar Josefina och Emma. Det är vi som pratar in i era öron.
Välkomna till detta fullspäckade avsnitt.
Ja, men det här är ett så roligt avsnitt och vi ska alldeles strax presentera vår underbara gäst. Vi tänkte först börja berätta att vi är podden som nyfiket utforskar allt inom den andliga, okulta, mystiska och magiska världen. Så ja, men det är det vi pysslar med här i den här podden.
Precis. Vi pratar också ganska mycket astrologi och har egna små soloavsnitt där vi pratar om aktuella händelser, situationer, energier, hur vi upplever världen just nu.
Ja, och det är mycket energi nu, apropå det. Vi hade ju då förmörkelsen igår, vi spelade in det här på en onsdag, så igår då tisdag så var det förmörkelse i skorpionen, vi är i skorpionens säsong. Och jag bara hör från alla håll att det är så jättespeciella energi just nu. Och jag tror vi delade det i förra avsnittet också då med liksom att förra veckan var en tung vecka. Och jag var på en fest i måndags och då pratade vi ganska mycket om det med många. Och det var så många som hade känt igen sig i det, att man hade en sån riktigt tung vecka förra veckan då. Där liksom veckan som egentligen ledde upp till den här eklipsen som var igår den 25 oktober. Och att man kände liksom att man kunde nästan, att man gick tillbaka till sår och gamla grejer som man höll på med för 10 år sedan. Det känns som att jag gick tillbaka 10 år i min utveckling.
Oh, wow.
Det var mycket resting bitch face förra veckan. Man säger så. Sad bitch face.
Ja, men just det här med RBF, resting bitch face, det har vi faktiskt fått mycket kommentarer på efteråt. Att det, där är det många som känner igen sig.
Ja, jättekul. Det var för mycket, mycket roliga sms om det.
Ja, verkligen.
Men, ja, men så hang in there. Tiderna, det är, men man kan också liksom känna att det är lite nice, lite häxigt, lite mörkt och mys nu också. Och det apropå det, övergång till dagens gäst, så har vi ju faktiskt Ebba från Häxtimmen med oss.
Ja, Ebba Bjällkolm, våran egna häxa.
Oh.
Underbart. Hon är också astrolog och tarotläsare. Och såklart, som du sa, poddare då.
Oh. Hon är ju verkligen en av våra favoritpoddare, får man ju säga. Hon är så... Ja, men jag är fascineras så mycket av hennes fantastiska sätt att prata och hennes kunskaper.
Ja, hon sitter på så mycket klokskap.
Ja, och att hon är så bra på att förmedla det på ett väldigt tydligt sätt. Det är... strugglar ju jag med. Jag glömde fråga henne vart hon har sin Merkurius. Merkurius är ju liksom kommunikation och så här, hur man uttrycker. Det måste vi nästan återkoppla till henne och fråga.
Mm. Men vi kan ju säga att inför avsnittet med Ebba så var vi ju väldigt nyfikna på såklart, vad är det att vara häxa? Mm. Vad innebär det och hur hamnade hon där? Men också väldigt mycket kring tarot. Så där landade vi mycket i samtalet med henne.
Och jag tror inte vi ska säga så mycket mer nu, Emma.
Nej, vi släpper på Ebba.
Ja, så välkommen Ebba från Häxtimmen till Spiritorious podcast. Och alla lyssnare ute, ta hand om er, det är mörkt. Men vi tar oss igenom, vi lyser upp i mörkret. Välkommen till Spiritorious podcast, Ebba Bjällkolm.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, det är så underbart att ha dig med. Vi har så mycket sett fram emot det här samtalet med dig. Och jag är så glad att du nu sitter här med oss.
Ja, vad roligt. Jag har också sett fram emot det. Det känns kul att gästa en podd.
Mm.
När man spelar in egen. Så...
Ja, men precis. Ja, för du kommer ju då. Du har ju podden Häxtimmen.
Precis. Ja, och det är lite ovant då, när man, men kul, när man inte ska ha kontroll på samtalet. Liksom.
Ja, men precis. Att du får bara hänga med här nu i den här lilla böljande vågen.
Känns härligt.
Och vi måste ju bara... Ja, vad bra. Vi älskar ju Häxtimmen.
Ja,
jag och Josse, vi har ju följt Häxtimmen från start. Vi tycker att ni har en så himla fin och bra, unik approach utåt era lyssnare som är så spännande.
Mm. Vad roligt att höra.
Ja, och din röst, och Agnes röst också, men har sån fin liksom, dragningskraft skulle jag vilja säga.
Ja, vad kul. Det är faktiskt den feedback vi har fått från många lyssnare.
Det är det.
Ja, att de gillar våra röster. Ja. Mm.
Det gör man verkligen.
Ja, det är kul.
Jag håller helt med. Det är så mysigt. Och det är så mysigt att jag får ha, att jag sitter mitt emot dig här nu.
Ja.
Jag får ha din röst nära. Det är härligt.
Men ni har också trevliga röster, måste jag säga.
Åh, tack.
Ja, och ni har lite trevlig dialekt också. Det tycker jag är mysigt.
Ja, men precis. Ja, mm. Det är ganska, när vi pratar med varandra så blir det ju, för mig, annars så kanske jag inte pratar så mycket, men när vi, jag och Emma pratar med varandra, då går jag ju tillbaka i jättemycket i barndoms...
Ja,
det där känner jag till. Jag är uppvuxen med en pappa från Blekinge och en mamma från Göteborg. Och de är ju ganska Stockholmsanpassade, de har ju bott här länge. Men så fort de pratar med någon släkting eller något så blir det ju deras gamla dialekter.
Mm. Ja, det brukar ju bli så.
Ja, och Ebba, du är ju astrolog och tarotläsare och såklart poddare, men också häxa.
Ja.
Och det kommer vi prata om en del i dagens avsnitt, tänker vi. Men innan vi går in lite mer på det så skulle vi gärna vilja bara så här checka in med dig lite grann nu. Så vad befinner du dig just precis nu? Liksom, vad är ditt state of mind? Hur känner du i kroppen och själen?
Bra skulle jag säga. Jag hade en sommar som var okej, men jag skulle säga att jag inte mådde så generellt bra i själen under sommaren. Vet inte vad det var, men det har ändrats och nu under hösten har jag haft ett väldigt så här skönt state of mind. Och just den här veckan så känner jag mig ganska fridfull, sover bra, gillar temperaturen. Har mycket roliga projekt som ger mig väldigt mycket energi. Jag har lyckats, det här året har varit mycket för mig att skala bort saker som har tagit energi från mig. Vilket har varit ganska brutalt för att jag har gjort slut på vänskaper, jag har gjort slut på jobbkontakter, alltså sådär. Men nu är jag kanske klar med det och känner att det jag gör nu får jag energi av.
Gud vad fint. Det känns som att det är många som har gått igenom den rensningsprocessen.
Jag
kan känna igen mig i det också. Att vi behöver ju släppa taget om saker för att också välkomna in nytt. Och så att man hela tiden känner att det måste också vara aligned med det man, den man är och det man gör. Man utvecklas ju också hela tiden.
Ja.
Så det är inte så konstigt att man ibland behöver ha lite sådana här utrensningssessions, tänker jag.
Verkligen. Och jag tror att jag har varit för mycket i mitt liv att jag tycker värdesätter så här långa relationer och långa, vilket är fint, men jag tror att jag har behövt och byta ut lite, låter hemskt, men jag sa att jag är i ett bra state of mind.
Vad härligt att höra. Och som sagt, du är ju astrolog och ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju att jag är också aspirerande astrolog.
Så tycker spännande.
Det är så kul också att prata med människor utifrån astrologin. Jag tänker att nu när vi ändå har dig här, så om du skulle vilja beskriva dig själv och det du gör lite också med utifrån dina tre stora, så ascendenten, soltecknet och vad du har din måne.
Ja, det kan jag göra. Jag har ju då jag är vattumans sol och lejonascendent och oxmåne. Mm. Så det är tre fasta tecken i mina stora tre som gör ändå lite mindre flexibel och lite just mer så här ihållande i saker. Men jag skulle säga att jag använder min lejonascendent ganska mycket. Alltså den kommer väl till pass så där, både i mitt tidigare jobb som PR-konsult och i mitt nuvarande jobb för att den hjälper mig att liksom navigera socialt och så här, dra till mig bra människor och roliga saker. Och sen så tror jag att min det är kanske att jag då är häxa och väljer lite min egen väg och att jag är ganska självständig. Alltså jag har ju valt till exempel i ganska många år att leva utan en fast relation. Sådana saker kommer ju mycket från min vattuman som är lite mer fritänkande och behöver mycket frihet. Och det är också ett tema i mitt liv att jag vill inte känna mig kontrollerad och sådana saker, vare sig det av ett jobb eller något annat. Nej. Men sen har jag ju min oxmåne då som behöver mycket trygghet och stabilitet, och det har jag väl i form av mitt hem och min hund kanske och eller jag kanske min hund och mina nära vänner och så, alltså några stycken, och familj. Jag är väl ganska tajt med min familj och så. Så att jag är ju det har jag pratat ganska ofta om i podden, att jag är ju ingen som gillar att resa särskilt mycket eller så där, utan jag gillar mer kanske att resa i att läsa eller upptäcka saker.
Just
så. Ja.
Exakt.
Men jag gillar inte att förflytta mig.
Nej, då kan jag vara kvar
så mycket. Ja. Och det är väl min oxmåne då.
Precis.
Mycket.
Ja. Och att det kanske är tre fast, att det är fast energi i alla de där tre.
Ja.
Det kan ju också vara det.
Ja. Ja, vad tänker du om Mina, du nu med din astrologikunskap?
Med min kunskap. Men jag tycker att jag förstår verkligen vad du säger, helt vad du säger, och jag tänker just att lejonet ändå är väldigt framträdande, att om det känns som att du håller ju space i din podd för många människor, och att du, men du utstrålar ju verkligen en magnetism skulle jag säga, som jag tycker lejon människor liksom har. Och det här samlandet, du samlar ju människor till din podd till exempel. Och ja, det är väl också lite det här mysticismen som kommer in där, tänker jag. liksom, intresset för det och liksom. Också det här att, ja, men som du gjorde den här serien i somras med de här kvinnorna. Det känner jag också lite så här vattuman, att ja, men du, det är andra rebeller, andra som har gått verkligen sin egen väg och som du också inspireras av, tänker jag.
Mycket, och det var ju roligt när jag gjorde det, för jag upptäckte ju att flera av dem var just vattuman. Jag gjorde ju om Evangeline Adams, astrolog, Pamela Coleman-Smith och Dionne Fortune. Gjorde jag tre eller fyra?
Blavatnik.
Ja, Blavatsky. Hon är ju kanske viktigast, som jag glömde bort här nu. Vad hemskt. Ja, både Evangeline Adams och Pamela Coleman-Smith var vattuman. Dionne Fortune var skytt och Blavatsky var lejon. Men det var kul att se, för man kan verkligen se så här. Jag tycker det är kul att titta just historiskt på personer med astrologi, för då får man lite insikt i deras personlighet. För det får man ju inte när man bara läser att hon gjorde så här, men då förstår man var det kom ifrån.
Exakt.
Mycket med både Pamela Coleman-Smith, kan säga till lyssnare, det är hon som har målat Waite Smith tarotkortleken, den mest kända tarotleken. Och Evangeline Adams är en väldigt känd astrolog, liksom förgrundsfigur för modern astrologi. Och man såg deras, för de var ju båda verkligen rebeller, och det så ser man ju väldigt mycket i Vattumannen.
Verkligen.
Men vad är era stora tre?
Ja, men mina är ju, jag har ju den, det här var så roligt när jag lyssnade på din ett avsnitt om ascendenten. Jag har ju den ascendenten som ni inte så jättemycket gillar, alltså vädur.
Jaha!
Så jag är ju vädurs ascendent, och sen är jag ju fisk, solfisk och sen skyttmåne.
Ja, fisk tror jag visste att du var faktiskt. Jag satt och vägde på om du var vattuman eller fisk.
Och Emma, du är ju också fisk, sol.
Nej, men jag är också, ja precis. Vi är ju födda, inte på samma år, men en vecka emellan. Och sen har jag ju en måntvilling och ascendent i kräftan.
Ja. Det kallar jag för psykologmånen. Freudmånen är det ju, tvillingmånen.
Det stämmer ju väldigt väl på dig, Emma.
Ja, gud ja. Kan man säga så?
Ja, Ja, Freud hade tvillingmåne och ja. Det ska ju vara den mest liksom, kommunikativa månen som vill sätta ja. Ord på känslor och förklara känslor på ett intellektuellt sätt nästan.
Mm. Mm. Stämmer väldigt bra.
Ja, mm. men då har ju du också en eldascendent.
Ja,
det är för att ja, men jag har omvärderat också lite vädursascendenten måste jag säga. Det är inte så jag inte tycker illa om det.
Nej, jag vet. Jag skulle bara skoja lite om det för det var kul.
Ja, men jag som läser whole sign ja. I astrologi, då har ju du, jag hade en läsning med en tjej häromdagen som hade vädursascendent och då har man ju ett flyt på många sätt i livet.
Det är ju det, för jag har, man har ju då liksom, jag har ju alla tecknen där de är liksom ursprungs är om man säger
ja,
så.
Du är liksom väl anpassad för livets område.
Ja. Ja, men och det stämmer ganska väl.
Alltså, det stämmer ju så bra
ja,
för det.
Ja, det är ett flow liksom. Det flowar på
ja,
ganska.
Ja, ja.
Det är ganska så här, det är lite easy going så där.
Ja, och,
och jag tänker också alltid att det löser sig. Allting bara löser sig.
Ja, men det är ju en styrka tycker jag i eldtecken som jag har lite också faktiskt med lejon ascendenten. Men det var roligt för hon jag hade läsning för hade också så som du upplever det. Alltså att hon, hennes liv flödade på. Okay. Och det fanns till och med konflikter kring henne i hennes familj och sådär. Kring att hennes syskon tyckte att allt hade varit så lätt i hennes liv.
Ah, okay.
Så att de liksom var... Ja.
Emma, du kanske du har kanske någon undantryckt ilska mot mig där.
Vi har någon slags avundsjuka.
Det kanske vi får ta upp det i vårt gemensamma coach-samtal sen.
Ja.
Ja, men gud, vilken härlig start tycker jag. Jag älskar ju att prata mycket astrologi, men vi är ju så många, vi är så sjukt många ämnen som vi vill ta upp med dig.
Ja, ja.
Så jag tycker det var så kul att du touchade lite då vid hon som har målat tarotleken. För att tarot är ju också ett ämne som vi gärna vill ta upp. Men jag tänkte bara om du först vill berätta lite hur du liksom hamnade där du är nu. Ja. Hur hittade du till tarot, till astrologin och till att du är häxa?
Ja, alltså det här började ju väldigt tidigt för mig. Jag har ju alltid varit intresserad av det okulta sen så långt jag kan minnas. Och som barn så hade jag liksom som en egen... ett eget trossystem kan man säga. Att allt levde och att alla växter hade liv. Ja, det var väldigt många olika så, grejer jag kom på. Och sen så hittade jag det. Jag hittade en bok i skolbiblioteket som handlade om häxkonst. Och då tyckte jag att den stämde överens med det som jag själv hade liksom, kommit på. Så då bestämde jag mig för att jag ska vara häxa. Och då var jag kanske 11 år.
Wow, så tidigt.
Ja, så att det var liksom någonting som var väldigt naturligt. Och sen så började jag som i tonåren, för det här följde ju med mig då. Så att i tonåren så började jag hålla på och göra formler och sådär. Och läste väldigt mycket om, och då var det ju Vicka framförallt som jag läste om som är en förgrening inom häxkonst. Och... ja, levde med det. Men sen så var det väl när jag blev 20 ungefär. Jag började jobba inom media. Jag har jobbat inom tv och film mycket. Och då la jag väl det här åt sidan lite. Jag har alltid liksom haft med mig det till viss del. Alltså varit intresserad av ja men, astrologi och sådana saker. Men det var inget som tog särskilt mycket plats. Och jag ja men, ni vet, flyttade ihop med en kille. Man levde på liksom att ägna sig åt karriär och sådär. Och sen så hade jag, det började väl bli ganska klassiskt vid det här laget. Man får lite så här någon breakdown i livet och då upptäcker sin andlighet. För mig var det under min Saturn return som jag är där i. Ja, min började när jag var 29. Och då så började jag, ja, då, jag längtade tillbaka mycket till vem jag hade varit när jag var yngre. Och det ledde mig liksom tillbaka till häxkonsten. Och till tarotkorten. Och då, för att när jag var yngre så hade jag läst tarot, men då hade jag läst det väldigt mycket så där, här är det här kortet, det betyder det här. Alltså man läser liksom den korta betydelsen som finns kring varje kort och sådär. Och bara använt det som just ett spåverktyg. Men då så... liksom tog, tarot blev som min filosofi, för det är ju en livsfilosofi och det hänger ju ihop med mycket annan andlighet också. Så att jag spenderade kanske 2 år med att bara studera tarot på olika sätt. Och där började det också då att jag började spå mina vänner i tarot och att de började fråga, men kan du inte du spå min kompis och sådär. Och så fortsatte det sådär. Och sen nu med att jag har jobbat då inom media så är ju många av mina vänner är ju kanske, ja men, har mycket följare eller sådana där saker och har poddar och så. Så att när det verkligen började på riktigt var väl egentligen när min kompis Klara Doktorov, som ju är radioprofil och så. Hon har en podd som heter 30 plus trevar.
Just det.
Ja.
Ja, med Tove Nordström som också är en god vän till mig, ska jag säga. Och Sofie Farman. Och de bad mig att vara med och spå i tarot där. För jag hade spått Klara innan och det var så kul för att jag hade liksom spått fram den mannen som hon är då gift med idag som heter Kjell. Ja, så här, för att det var när hon var singel och liksom lite så här. Så allt hade verkligen blivit. Så jag var med i deras podd och spådde. Och då efter det så var jag så här, oj nu måste jag, för innan hade inte jag tagit betalt för tarotläsning eller så, jag hade bara gjort det liksom på kul. Men det hade blivit mycket snack om det så. Och då gjorde jag en hemsida och typ var så här, la ett pris för tarotläsningen. För då fick jag jättemycket frågor genom deras podd då. Så då började min verksamhet, men då var det ju verkligen så här, någon kom hem till mig och blev spådd. Och, jag kanske, och så, hade ju, så fortsatte jag ju med mitt vanliga jobb.
Precis, ja.
Som frilans har jag jobbat då. Så jag hade ju tid liksom. Eller jag kunde lägga upp tiden lite fritt. Mm, mm. Men så det fortsatte. Och jag har gjort tarotläsningar vid sidan av i 6 år eller någonting. Och haft kurser också och sådär.
Ja.
Så, och sen när vi startade podden, jag och Agnes för... vad är det nu, 1,5 år sedan, var väl då som det blev ännu mer. Och sen så för i typ vintras, våras, så bestämde jag mig för att göra det här på heltid. Så då gör jag ju tarotläsningar, tarotkurser, astrologiläsningar och sådana saker. Och podden, och vi skriver astrologi till sajter och så vidare. Så att så kan man väl säga.
Gud vad här, det är så kul. Ja. Att jag älskar ju att du gör det här 100%.
Ja, det var faktiskt en... Men det var faktiskt så att jag i vintras, jag hade tänkt att fortsätta jobba. Mm. För jag har ju gjort då filmprojekt som filmpublicist.
Ja.
Och då hade jag tänkt att ha kvar vissa projekt.
Mm. Mm.
Men så satte jag mig i början av året och liksom räknade och planerade och så bara kände jag att nej, men jag kan faktiskt satsa helt på podd och tarot. Ja, så det var en häftig upplevelse.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att göra det. Men sen är det inte så, alltså det är klart jag kan ta ett, alltså gå tillbaka till mitt vanliga jobb eller sådär. Man har ju ställt sig inför vissa nervösa saker, alltså så där när det blev krig och
krig och kris,
räntor och grejer.
Ja.
För det är ju inte lätt det här med företagande, det vet ju ni.
Nej, men det är ju det. Det är lite så där. Och men samtidigt så känner jag då, för jag har ju då mitt andra, jag har också liksom 2 ben. Jag är ju fortfarande kvar. Jag har ju också mitt musikjuristjobb liksom fortfarande.
Ja.
Och men det är ju också där så kan man känna en trygghet i att det finns ju alltid kvar också.
Ja,
du kan
precis.
Ju alltid tillbaka och ta ett uppdrag om det skulle behövas.
Det är verkligen så man känner, för jag har fått flera förfrågningar under hösten. Och flera gånger, de har ofta kommit när det typ är någon nyhet, bara räntorna stiger, bla bla. Och då står jag och väger, ska jag ta det där? Nej, jag gör inte det. Alltså så landar det alltid. Så att, vi får se. Liksom.
Ja, men så inspirerande i alla fall tycker jag. Ja,
okay.
Kör det här året.
Men nu tror jag att vi är väldigt nyfikna också på att få grotta ner oss lite grann i tarotvärlden.
Ja.
Så skulle du kunna liksom beskriva med dina ord, vad är tarot för dig?
Ja, ni får säga till om det är något ni vill liksom att jag ser, men jag börjar prata lite. Då.
Kör bara lite.
Tarot är ju en kortlek. Mm. Och det finns ju många kortlekar idag. Alltså det finns ju orakelkort och änglakort och så här. Det jag tycker är så häftigt med tarotkort är ju att de har en jättelång historia. Mm. Alltså vi människor har använt dem i minst 600 år. Och då är det liksom med i princip samma motiv som kortleken ser ut idag. Och den första tarotkortleken som vi liksom har bevarad, den gjordes på 1400-talet.
Oh, wow.
Ja, och då var det, den kom från norra Italien. Många tidiga tarotlekar är från Italien och Frankrike och så. Men vi vet att kort överhuvudtaget, liksom spelkort, kom från Mellanöstern till Europa och blev populärt i norra Italien bland annat. Och då, på den här tiden, var ju det här en väldigt exklusiv produkt. Mm. Det var ju konstnärer som målade varje kort för hand. Mm. Så den första kortleken som finns, som har samma motiv som vi har idag, den heter Visconti Sforza. Och det var en familj som hette Visconti Sforza då, som beställde den här kortleken av en konstnär som heter Beneficio Bembo. Mm. Och det som är speciellt med den här kortleken när man har studerat den, det är ju, och tarotkorten i sig, det är ju vissa motiv för att de har så okulta influenser. Mm. Och det är bland annat den hängande mannen som vissa känner till. Mm. Det är ju en man som hänger upp och ner. Och den instinktiva tanken när folk ser det är ju oftast det är någon som är fångatagen eller sådär. Men när man tittar på det kortet så kan man se att personen har en gloria runt huvudet och att personen ler. Mm. Och då var det faktiskt så att det här var en rit som man gjorde i flera okulta sällskap under den här tiden. Att man hängde upp och ner för att nå en typ av upplysning. Så man kan tänka att hängman, eller hängande mannen hänger i en slags yogaposition egentligen. Mm. 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 Så att där tänker man, ha, där har vi liksom in okulta grejer. Sen finns det ju fler saker. En häftig sak som jag gillar är ju motivet överste prästinnan eller high priestess. För att här på 1400-talet så var ju kyrkan jättestark och påven styrde allting. Och det var ju en manlig påve. Vår kyrka har ju liksom bara fokuserat på det maskulina och manliga och helt tagit bort liksom det feminina.
Exakt.
Ja. Och det fanns ju bara en manlig påve på den här tiden. Mm. Men då har vi ett motiv som hette påvinnan, för att det är grundmotivet, alltså papess är grundordet. Ja. Och det finns en historia om det här, för att på 1200-talet så fanns det en, man kan säga sekt eller ett sällskap som kallas för Guglielmiterna. Mm. Och de ville feminisera kyrkan. Mm. Och de ansåg att det var den kyrkan som styrde då har liksom satt balansen ur spel. Man hade bara maskulin energi. Mm. Så de ville ha en kvinnlig påve. Och de tillsatte då en egen kvinnlig påve som heter Manfreda Visconti. Och man tror att det är hon som är avbildad i den här första high priestess-motivet. Ja, för att hon är också släkt till familjen Visconti Sforza. Ja. Ja, så att det är häftigt.
Så spännande historia.
Ja, hon blev ju såklart avrättad av kyrkan. Ja. Men så att där har vi vår allra liksom, vår tidigaste tarothistoria. Mm. Men sen har ju tarotkorten utvecklats genom historien. De blev ju förbjudna under ett tag. Och sen återuppstod de i Frankrike där de var vanliga vid hovet på 1700-talet och så. Och sen så gjorde då, Golden Dawn var ju en okult sällskap i Storbritannien på 1800-1900-talet, där skiftet och början. Och då gjorde då Pamela Coleman Smith, som vi pratade om tidigare, och Arthur Waite, en mystiker, skapade den här kortleken som vi använder så mycket idag, eller som är så känd idag.
Är det den som är mest använd, skulle du säga?
Ja, den har sålts i, jag gjorde research på det här i somras, och jag tror den har sålt i så här 1000 miljoner ex, vilket är helt galet. Mm. Ja, och den gjordes ju då i början av 1900-talet. Mm. Det som är speciellt med den och varför jag gillar den, för jag använder den, alltså jag spår inte bara med den och så, men jag använder den när jag har kurser. Och det är för att den har så tydlig symbolik. Mm. För att det de gjorde var att dels är Pamela Coleman Smiths motiv väldigt fina. Alltså hon målar väldigt tydligt och fint. Men Arthur Waite var studerade okkult historia, alltså västerländsk okkult historia. Mm. Så han förde in väldigt mycket symboler som kommer från vår västerländska okkulta historia och som har, skulle jag säga, bäring för oss på något sätt, för att de är liksom lite förankrade i vårt kollektiva medvetande.
Just det.
Så att man tänker så här, granatäpple som är en återkommande symbol. Mm. Man har lite så här, Persefone, kvinna, död. Men det finns liksom så. Och det är så man läser tarot mycket.
Precis.
Mm. Men den blev inte så himla populär när den gavs ut. Den blev liksom okej populär. Men sen på 70-talet så gav Games Inc. en distributör ut den. Och då bara gjorde en total succé. Mm. Och sen kan man säga att den är den mest sålda, men den är också den som alla i princip tarotlekar nästan då utgår ifrån idag.
Ah, just det.
Okay. Så att om en konstnär idag gör en tarotlek, det finns ju massvis idag, då tittar de på Wade Smith och säger okej, det är de här
vad
symbolerna.
Har de med för symboler? Ah, men okay.
För det är också det som alla förhåller sig till när vi pratar om tarot liksom i tarot-community. Sen kan man använda andra kortlekar och göra på sitt eget sätt, men jag skulle säga att det är det generella. Liksom.
Just det. Men den här allra ursprungstarotlekarna, kan man se att de hänger ihop i symbolik och sådär också?
Inte jättemycket i symboler, men i motiven gör de ju det.
Ja, ja.
Det är som ett intressant Wheel of Fortune till exempel. Mm. Kommer ju från tarotkorten. Och det är ju ett motiv som konstnärer har använt genom historien och liksom sådär. Det var, jag blev rätt irriterad för några år sedan när det var en utställning, nu har jag glömt konstnärens namn, men på Valdemarsudde. Och han hade med ett motiv, alltså 1500-tals konstnär kanske, nej 18, någonting. Då hade de ett samtal i Sveriges Radio, så här, konstjournalister. Mm. Och då var det en som sa, ah, det var så häftigt det här motivet Wheel of Fortune, jag undrar var han har fått det ifrån, jag kan inte förstå. Sådär. Och då känner jag irritation, för jag tycker att är man konstkritiker ska man ha lite koll på tarot.
Lite koll.
Ja, tarot har ju inte ansetts som hög konst, men jag tycker att det förtjänar det egentligen.
Verkligen, ja.
Men, nej men så att Wade Smith har ju använt de här traditionella motiven, så man kan ju se att de hänger ihop med Visconti Sforza, men sen skulle jag säga att Wade Smith har lagt in mycket mer symboler.
Mm.
Finns en annan kortlek som de har inspirerats ganska mycket av som heter Sola Busca, som är från 1500-talet tror jag. Där kan man se flera kort från den mindre arkanan då som hänger ihop med Wade Smith.
Men visst är det också så att man vet inte riktigt vem det är som har, alltså hur kom den till?
Nej, det vet man inte. Nej. För att den här som vi pratar om nu, Visconti Sforza, det är ju bara den vi har kvar. Det är ju därför man utgår från den, men det kan ju ha funnits massa tidigare.
Exakt.
Ja. Så att, nej, och det är ju det med okkult historia, för jag försöker ju läsa ganska mycket okkult historia, men det är ju rätt svårt för att det finns ju inte liksom nedtecknat, så man får ju
så mycket dokumenterat.
Exakt, så man får liksom försöka titta på det, lyssna på historier och så tänka, är det här rimligt? Ja, kanske, alltså sådär. Så det är lite knepigt.
Men jag tänkte på det just med att det finns så många olika tarotlekar och så. Hur tänker du med dina som du använder och så, hur har du valt ut dem eller så?
Ja, alltså det är ju så, jag har ju faktiskt, jag gör ju egna tarotlekar just nu. Jag har ju gjort en tarotlek som släpptes för ett år sedan med en fantastisk konstnär som heter Meta Isaius Berlin. Och den har ju såklart blivit min. Och när jag säger så att jag gör, då är det ju inte att jag målar dem, utan att konstnären målar dem, men att vi går igenom varje kort. Och nu gör jag ju en med Maria Nilsdotter, som egentligen är smyckesdesigner. Ja, men som kommer nästa år. Ja, den kommer bli jättefin. Mm. Men så att de lekarna är ju såklart, blir ju nära mig. Från början så gjorde jag så, jag bara gick och valde en tarotlek. Jag hade ju gamla tarotkort, men jag ville ha någon som jag tyckte var fin. Så jag gick till Vattumannens butik i Stockholm och valde, och då valde jag en tarotlek, det här var ju 10 år sedan eller någonting, som heter Tarot of the Magical Forest, som man kan säga är precis som Wade Smith, men de har bytt ut människorna till djur. Och det tyckte jag var trevligt, för att det kändes inte lika in your face. För det är ju det, jag tror att det som skrämmer vissa med tarotkort, när vissa är sådär, men jag vill hellre ha orakelkort eller så. Det tror jag är att vissa tarotkort är ju ganska brutala eller liksom läskiga. Mm. För då, tarotkort visar ju upp, vi har inte gått in på det nu, nu gick jag mer in på historia, men tarotkorten visar ju olika tillstånd i att vara människa. Mm. Och då kan man säga att korten är uppdelade i det som kallas för trumfkort eller den stora arkanan och sen i den mindre arkanan. Så vi har 22 trumfkort och sen resten då av de här 78 korten är den mindre arkanan. Och den stora arkanan, det betyder den stora hemligheten. Mm. Och det är de andliga korten. Mm. Så där har man liksom vår andliga upplysning, våra psykologiska processer och sådär. Och där finns ju då allt från de älskande till döden. Mm. Så att, för att det är ju sådana saker vi går igenom. Mm. Ibland ställs vi inför död eller transformationer eller sådana saker. Och ibland för positiva saker. Och sen den mindre arkanen kan man säga visa mer vardagliga händelser och energier. Mm. Men där finns det också väldigt brutala kort. Mm. Som 10 svärd som många känner till. Där det är en person som ligger med 10 svärd i ryggen. Mm. De här korten, det är ju väldigt sällan när jag tolkar kort som jag tycker att det står för fysisk död. Ja, utan det handlar ju oftare om alltså avslut i livet på något sätt. Men det är klart det inte är alltid så uppmuntrande att se de här
korten. Ibland kan det vara najsare att kolla på en fin ängel.
Ja, exakt. Ja, ja men och det tycker jag är viktigt med tarot. Att jag tror att man måste, är man, och det är olika var man är i livet. Är man i en period i livet där man bara behöver uppmuntran, då kanske man inte ska vända sig till tarot, utan tarot ska man vända sig till när man verkligen vill utveckla sig själv eller är redo att gå in i djupare saker.
Ja, så. Det är ju ett intressant sätt att se på det, verkligen. Mm. Och skulle du bara vilja kort säga liksom den här lilla, säger man lilla arkanen, jag tappar det nästan. Mm. Den är ju också uppdelad i de här olika, som du var inne på, svärd och kan du bara ta vilka de är också?
Den är uppdelad, det är då 4 sviter och man kan faktiskt översätta dem till en vanlig kortlek, för att utan den stora arkanen så är en tarotlek typ samma sak egentligen som en vanlig kortlek. Mm. Alltså de här spader och rutor och sådär. Ja. Mm. Och då har vi stavar, det är alltså en stavsvit och det är kopplat till eldelementet som vi var inne på tidigare, väduren, lejonet och så. Mm. Men då tänker man ju inte det ur personlighetsdrag, utan man tänker vad står eldelementet för? Jo, det står för drivkraft, passion och sådär. Så att allt som är i den här sviten har med det att göra. Mm. Sen har vi bägare som är känslor och är kopplat till vattenelementet. Så där har vi allt från kärlek till intuition till liksom den emotionella naturen av människan. Och sen har vi svärd som är luftelementet som då är kopplat till den mentala delen av människan och kommunikation. Och sen så har vi mynt som är kopplat till jordelementet. Så där har vi mer materiella saker, vår fysiska kropp, vår liksom ekonomi och stabilitet och sådär. Och sen kan man då säga, om man är inne på elementen, att den stora arkanan, man tänker att det är 5 element, alltså jord, luft, eld, vatten och så ande, så representerar den stora arkanan anden då. Mm. Eller eter eller spirit eller vad man vill säga.
Det är så spännande också, tycker jag, med alla system, att de är så connectade.
Ja, exakt.
Det här är ju också connectat till astrologin, vi har ju också elementen i astrologin och vi har också gjort en liten chakraserie som vi då hade tänkt släppa i somras.
Åh, vad kul.
Men den kommer aldrig. Men, jo, nu kommer den på måndag.
Ja, vad kul, ska jag lyssna på.
Och då så, men så sen kan man också se i de böckerna vi har läst att då har man också kopplat liksom en sån serie som du pratar om nu i den lilla arkanan. Den kan vara kopplad till ett visst chakra och, alltså, och det handlar ju också om vilket element det är kopplat till. Sådär.
Precis.
Så att det är så mycket som hänger ihop.
Ja, det där är så kul när man pratar. Jag har Sofia Edgren, en kompis till mig som kommer börja vara med lite mer i min podd. Hon är yogalärare, men hon är också utbildad inom chakran och så. Mm. Och då blir det ofta så när vi pratar om något tarotkort att hon är så här, det är det här chakrat. Ja, eller det är det här.
Hon kopplar ihop det.
Ja, nej men så att, men, och det är lite kul för man kan tänka, om man vill lära sig, ska man tänka att stavar, det är rutor i en vanlig kortlek. Svärd är spader och bägare är hjärter och mynt är klöver. Mm. Så man kan spå med en vanlig kortlek också. Men just, då tappar man ju då anden. Eller den
då
här.
Tappar man det, ja.
Ja, och det är ju det som är speciellt med tarotkorten. Liksom, så, att, ja.
Så när men, du... förlåt, nej, Emma, tar du, säger du.
Jag var bara så nyfiken på, men hur går en läggning till?
Mm.
Är det du som liksom bestämmer, vad ska man säga, riktning eller så? Eller har man en fråga med sig? Eller hur brukar
alltså
det
jag brukar ha ganska... Eller jag har en struktur för mina läggningar. Mm. Och det är att man kommer till mig då. Och då frågar jag om det är något särskilt som man vill fokusera på. För det är bra för mig att veta liksom vad jag ska titta efter. Men sen så lägger jag alltid det som kallas för ett keltiskt kors. Och det är då en läggning som kommer från Golden Dawn, den här rörelsen. Det är en väldigt... Alltså en väldigt känd tarotläggning, men det är också typ den mest komplicerade tarotläggningen. Så jag rekommenderar inte den till de som är helt, alltså så här, nybörjare. Men det som den gör för mig är att jag ganska snabbt lär känna den jag läser för. För att man ser inte bara vad händer i ditt liv, utan det ser liksom vad har du för drivkraft och vad är jobbigt för dig och vad finns i ditt undermedvetna, vad har du med dig och sådär. Så den tittar inte så mycket på vad som kommer hända i livet, utan den är mer liksom, var är du nu och vem är du och sådär. Mm. Sen ser man lite liksom vartåt det är på väg och så. Så går man igenom den och sen efter det så brukar jag låta mina klienter då berätta vad de vill fokusera på. Och det blir också ofta tydligt i det här korset. Kanske om man vill veta mer om en relation eller sitt arbete eller sin andliga väg eller sin hälsa. Och då lägger jag olika läggningar beroende på vad de
vill veta.
Mm. Ja. Men så jag börjar alltid med det här korset. Och det, för det är ett sätt för mig liksom att
just det, tuna in på den personen kanske.
Ja, och sen får ju de också veta väldigt mycket utifrån det. Ja. Sen läser jag ju tarot på det sättet att jag, för det finns ju så här, man kan tänka, det är väl lite samma med astrologi och så, att typ som Evangeline Adams som jag nämnde innan, gamla astrologen, hon var ju väldigt så här, du kommer dö om ett år och så här, och det är möjligt att hon kunde se det. Men vi läser ju inte varken tarot eller alltså astrologi på det sättet idag.
Nej.
Så att i mina tarotläsningar, i det här första korset, ser jag också mycket så här att om jag ser att den här personen är på väg åt fel håll, då tar inte jag det som att så här, nu är det så här det kommer bli, utan då fokuserar vi kanske resten av läggningen på hur kan vi bryta det här mönstret, hur kan du välja bättre vägar och sådär. Mm. Och det kan man ju också få hjälp av korten med då, att lista ut. Ja.
När du ska göra en läggning, har du någon speciell ritual som du gör med dina kort innan du drar?
Ja,
speciellt sätt att blanda dem på? Eller?
Ja, alltså jag gör, oftast så gör jag en meditation innan de kommer, alltså mina klienter. Och då drar jag alltid ett kort och frågar liksom, vad kommer vara i fokus på den här läggningen. Och det är väldigt kul, för det är alltid att det liksom kommer upp, det kortet, eller att det blir någon grej kring det kortet under läggningen. Men sen så när man kommer så brukar jag blanda korten under, liksom, jag blandar några minuter, för då gör jag en slags bön kan man väl kalla det. Men till då, och det här kommer ju från min häxkonst, liksom, där jag kopplar upp mig till en högre nivå och också tillber då, alltså det är svårt att säga hur man ska benämna det, men man kan väl säga den feminina och den maskulina energin då, eller guden och gudinnan brukar jag säga bara för att liksom också om att jag vill veta det som är liksom bra för allas högre bästa. Så att jag behöver inte se mer i korten än vad som är bra för,
just det,
alltså som är, ja, mm, givande för den jag läser för. Och sen får min klient blanda korten, för jag tycker om liksom, ja, att få in deras energi.
Just det.
Ja. Ah, och sen får man röra. Så att, ja, jag har lite sådana. Och där gör jag så, jag har ju en egen kortlek som jag bara använder själv.
Mm.
Men sen har jag en kortlek som jag läser, alltså med andra för. Mm. Ja. Sen är det faktiskt en separat kortlek som jag använder om jag ska läsa på till exempel event, för det gör jag ibland, mm, alltså för större grupper eller sådär. För då tycker jag att det blir en annan energi, alltså då kan det bli en lite stressig energi. Mm. Så det vill inte jag liksom utsätta alla mina kortlekar för, så då har jag en som jag tycker liksom passar till det så.
Mm.
Både energimässigt och bildmässigt. Men, och det där är olika, för vissa tarotläsare vill absolut inte att någon ska röra deras kort eller sådär.
Det har jag också hört.
Mm.
Det kan vara känsligt. Men jag kan också förstå det lite, för jag har haft med några av mina kortlekar ibland på när man, jag har haft yogaklasser och så soundhealing och sånt där. Och ibland kan jag bli lite så jag bara, gud, varför tog jag med den? Alltså liksom, det är nice att alla får dra ett kort, men det är som du säger, att man kanske ibland ska ha också kortlekar som man har för just de tillfällena.
Ja.
För vissa kortlekar kan ju vara väldigt sådär, man, det är, ja, man har lite känslor kopplade till dem själv också.
Det tycker jag verkligen. För så kände jag, för i början lät jag ju alla spå. För faktiskt den korta leken jag använder till mig själv, det är den här som jag nämnde att jag köpte då för typ 10 år sedan. Den här.
Med djuren.
Ja, precis. Mm. Och den använde jag ju först till att spå andra. Men då fick jag så här, nej. Liksom när folk började dra i dem och så. Nej. Alltså, ja, nej, det känns inte bra.
Nej.
Där vill man ha sin egen.
Ja. Men har du något sådär tips om man vill börja med tarot? Man kan ju gå kurs hos dig,
inte jag? Det kan man göra. Mm. Jag har ju kurser faktiskt just nu, men då har jag, nu pågår en kurs och sen har jag en så här fortsättningskurs som man redan kan lite, som är i november, eller slutet av november och december. Men jag kommer ha kurs igen till våren. Man kan gå kurs, men man kan också bara, jag tycker så här, skaffa en kortlek, det är ju steget.
Mm.
Och då tycker jag att, jo, för det var det jag skulle säga, jag köpte den här Magical Forest, men sen ju mer jag började lära mig tarot så kände jag ganska snabbt att jag ville ha en Waite-Smith, alltså för att kunna förstå när man lyssnar på amerikanska poddar eller läser böcker, då vill, det är den som allt utgår ifrån, så då vill man liksom, ja, då vill jag ha den för att kunna titta, så jag köpte ganska snabbt en sån också. Sen köpte jag massa, jag har ju kanske, jag vet inte, jag kanske har 50 tarotkortlekar, så att det är ju, jag har samlat.
Ja, förstår.
Men nej, men så att man kan köpa en som man tycker tilltalar en estetiskt, men absolut också en Waite-Smith är ju ett tips liksom. Men jag tycker samtidigt man ska köpa någon som man tycker att man kan, alltså som man dras till, för man ska ju spendera ganska mycket tid med den här kortleken. Och då ska det ju vara någon som man tycker är trevlig att se på. Men så att allra först liksom skaffa en kortlek som man gillar, och sen börja och bara, det första man kan göra är att blanda korten och fråga kortleken, vad kommer du lära mig? Dra ett kort. Vad kommer vi ha för relation? Dra ett kort. Och då tyda det här kortet, och det kan man göra genom att läsa om kortet. Det finns massvis på nätet eller i böcker. Men man ska också titta på kortet och titta på symbolerna, för att tarot är ju ett symbolspråk. Och då det som jag brukar säga är att så här, symboler funkar så att de finns i vårt kollektiva medvetande. Alltså alla vet att typ en vit duva betyder fred och kärlek eller sådär. Men vi har också egna erfarenheter kring symboler. Så att, alltså, ja, men om vi tar en ros då som ett exempel, så betyder ju det ofta kärlek och sådana saker. Men då kanske om någon har vuxit upp i, eller ens farmor kanske hade en massa rosor i en rabatt och
det
var sådär.
Intressant att du sa det. Det var precis det jag satt och tänkte på,
sant?
Att vår farmor har, för mig är det väldigt mycket vår farmor, och så bara, så här, direkt överföring till
men
det här.
Älskade rosor.
Men det är ju lite kul, för att jag sa det, jag spelade in ett avsnitt igår till Häxtimmen, och då sa jag till Linda som var gäst då att jag har märkt av så mycket såna här grejer, att man överför tankar, eller att jag tänker på typ min mamma och så ringer hon samma sekund och sådär. Nu senaste, och samma, det tror jag är för att vi är så nära Samhain som vi ska prata om, att slöjan är så tunn, vi är liksom uppkopplade. Mm.
Så sant. Ja. Det här, det är så spännande tycker jag. Ja. Det är nästan att man bara wow.
Ja, nej, men för då väcker ju rosen en egen grej i dig. Ja, den kanske påminner om någon särskild tid eller rent av din farmor, men kanske en tid du var i livet när du spenderar mycket tid med henne och sådär. Mm. Så att man noterar alla sådana saker också. Så man tänker, vad betyder en ros och vad betyder en ros för mig, och försöker tolka det. Ja.
Precis. Och sen, liksom bara börja.
Ja, och kort. Då kan man börja om man vill, det gjorde jag länge, alltså dra ett kort om dagen, det kan jag fortfarande göra ibland. Mm. Och så man drar ett kort om dagen, tolkar det och ser hur det, man har med sig det under dagen och ser liksom, hur påverkar det här kortet mig, vad har det för energi, för då lär man känna kortet. Och sen kan man göra en liten övning med sig själv då, om man vill, att man drar ett kort på morgonen, för det här ska man gärna göra på morgonen, och då kanske man gör, man behöver inte meditera, men man kan ta några djupa andetag, blanda korten lite och så dra ett kort. Men så kan man göra så att man gör det här och drar ett kort, men så tittar man inte på det utan man lägger det åt sidan. Och så noterar man vad som händer under sin dag och så tittar man på det på kvällen. Mm. Och då tänker man, aha, hur hängde det här kortet ihop med min dag?
Gud, vad kul! Så, det ska
eller hur? Kul. Ah, ja, alltså, wow, jag har ju ingen kortlek, du har inte heller någon, eller hur?
Nej, men jag tänker att det kan man väl säkert ta med andra kortlekar man har också.
Kan man göra med andra också, ja, men nu, jag är så sugen på nu att köpa.
Men jag glömde, jag skulle ju tagit med tarotkortlekar åt er.
Och skulle vi dragit ett kort?
Jag kanske har en kortlek med, men jag tänkte att jag skulle det är min och Metas kortlek. Men vi får ta det nästa gång. Jag glömde bort det.
Gud vad kul.
Om man drar ett kort om dagen, då lär man just känna korten och börjar umgås med dem och sådär. Och sen kan man ge sig på att antingen då gå kurs eller börja lägga mer läggningar. Liksom. Mm.
Gud vad fina. Vad underbart. Jag älskar att vi nu är inne i tarotvärlden, Emma.
Alltså jag har lärt mig så mycket på detta.
Jag har ju också liksom varit inne och så här, man hör ju det mycket, man lyssnar på sina olika podcastare som man har och går olika små kurser och sådär. Men det här är så spännande.
Ja, ja.
Så roligt. Tack snälla för den här sjukt bra genomgången.
Ja.
Men vi kanske ska komma in lite grann nu då på lite mer magi och ritualer och häxkonst då, eftersom du ju faktiskt är häxa på heltid nu.
Ja.
Och vad innebär det?
Ja, alltså ska man säga, jag tänker i min verksamhet så blir det ju mycket att jag är tarot och astrologi häxa liksom. Men häxkonsten är ju min, det är ju liksom mitt sätt att se på världen och min vardag. Och det har det ju då i stort sett alltid varit. Så att jag ser ju världen på mitt sätt, men det hänger ihop med häxkonst då. Och det handlar ju mycket om det här cykliska livet. Alltså just att allt är i cykler. Så att man förhåller sig till årshjulet, alltså årstiderna och sådär. Och så gör ju jag då ritualer, och det kan vara väldigt olika i olika perioder hur mycket fokus man lägger såklart också.
Som är all spiritual practice egentligen.
Ja, precis, så är det ju. Mm. Så att i vissa perioder gör jag mer ritualer och vissa mindre. Mm. Men jag försöker göra i alla fall ritualer. Min favorithögtid är ju vintersolståndet.
Yes.
Jaha. Ja. eller hur? Ja. Ja, sen såklart Samhain är ju en högtid som jag alltid firar också. Mm. Men jag firar nog inte så slaviskt alla. Jag firar också sommarsolståndet alltid, ska jag säga. Mm. Men, och då gör jag olika ritualer. Sen kan jag ha ritualer i min vardag. Mm. Alltså sådär, att man kanske hedrar varje veckodag lite eller använder olika, jobbar en del med alltså dofter eller doftterapi och sådär. Och sen så, alltså jag ska säga att så här spells, det är ju det första man tänker på med häxor, alltså magiska formler och så. Jag har gjort väldigt mycket magiska formler, jag gör inte det jättemycket längre ska jag säga. För jag tycker, Jag tycker att man ska absolut göra det om man vill det och tycker det är kul. Men för mig personligen så känner jag att ja, lite svårt att förklara det. Jag kan tycka att det tar en del energi från mig. Men där får man prova sig fram och liksom vad man själv tycker passar. Jag gör magiska formler ofta när jag verkligen, verkligen behöver det.
Mm.
Alltså om jag känner mig otrygg och behöver beskydd eller att jag absolut känner att det här måste liksom funka så, då kan jag vända mig till magi. Men jag ska säga, jag gjorde mer det när jag var yngre faktiskt. Ja. Sen gör jag en del ritualer alltså ihop med vänner mer. Att, och då kanske man fokuserar på positiv energi eller att man vill liksom ha ett positivt flöde och sådär. Ja.
Det känns ju också som att häxan som arketyp, det är just den här urkraften, den här vilda urkraften i oss kvinnor på något sätt också. Att, och den kanske finns i fler, det kanske finns i män också. Men det, jag förknippar det mycket med och också det här alltså när vi kommer samman och hur starkt det blir också då. Då blir ju kraften när vi står gemensamt och gör någonting bara samlas, alltså det är ju otroligt kraftfullt.
Verkligen. Och det tänker jag att det är ju ganska likt, ja, men som om du har sound healing eller sådana grejer. Alltså det är ju samma energier.
Mm.
I magi handlar det ju ofta om att man kanske har en, ja men som intentions, alltså men man har en ganska riktad vilja mot någonting.
Mm.
Mm.
Men jag dras ju framförallt mot alltså det här att, ja men som Samhain då, som är dags för snart, att man tittar på, alltså det är ju egentligen ritualer som är ganska kopplade till döden, är ju Samhain, men även vintersolståndet är ju lite kopplat till döden, alltså där ser man ju, det är ju symboliskt att solen dör då liksom och återföds också.
Mm.
Ja. Och den sker ju, alltså det är lite häftigt med astrologi för att vintersolståndet sker ju precis när solen flyttar in i stenbocken.
Mm.
Så det kallas för dödens port, stenbocken. Mm. För då dör solen.
Mm.
Men sen kan man tänka att den ligger i magen till sommarsolståndet då solen precis flyttar in i kräftan, så det kallas för födelsens port. Så där har man liksom årshjulet, att under våren och från vintersolståndet då så liksom växer solen, föds på sommaren, men sen går den mot sin död, som vi ju gör i livet, alltså när vi är födda
är
så går vi ju mot
eller om man tror på det, men det tror ju vi på.
Ja, ja. Ja, och jag tänker att det, allt är format så i vårt universum. Liksom.
Det är ju så, verkligen. Mm. Och sen, och Samhain som vi pratar om, det är ju i princip vid Halloween som den infaller. Och det kallas ju också för häxornas nyår.
Ja.
Och det är väl typ 31 oktober.
Precis, i år är det.
Och det är väl också mitt emellan, vad heter det, höstdagjämningen och vintersolståndet.
Mm.
Som den här högtiden ligger. Så det är så kul när man ser de här gamla inte man ska kalla det för ursprungstraditionerna, men väl de som traditioner som fanns innan kristendomen kom in och, och bestämde det, lite vad vi skulle tycka och sådär.
Ja, och det är så kul för att när man tittar på de här, för att det var ju så när de kristna kom, för det här är ju då hedniska traditioner kan man säga.
Precis.
Och då, då så var det ju att nej, men vi vill fortsätta fira liksom vår fruktbarhetshögtid eller Samhain då. Och då fick de lägga de kristna högtiderna på det. Så att påsken ligger ju på Ostara som är en hednisk högtid.
Ah.
Som också är fokuserad kring ägg och harar och sådär. Så det är därifrån de symbolerna kommer.
Mm.
Så man har bara liksom lagt de här julen har man ju lagt över vintersolståndet och jul. Och det är ju få sådana som finns kvar, men midsommar är ju en sån som är kvar. Det är ju egentligen då att man firar sommarsolståndet. Mm. Ja. Och Halloween är ju Samhain från början.
Just det.
Så att, ja, det är lite kul.
Det är lite kul.
Men det är också en sak som jag tycker är lite kul med Halloween, för att där pratar man om varför man klär ut sig till skräckfigurer, och då har man sagt att det är för att man skulle skrämma bort andar och så. För det som är under Samhain är ju att då är under den natten så är liksom den här slöjan till andevärlden som allra tunnast, så då kan liksom andar komma in i vår dimension. Men sen läste jag att man klädde ut sig för att ge andarna en möjlighet att gå mellan oss. Så att i såna här Halloween-grupper med utklädda personer så kanske det går då någon från den andra sidan.
Ja.
Och så kan de göra det utan att märkas. Liksom, så de får prova att vara på jorden. Det är lite läskigt, men det är också lite...
Men också fint.
Ja, eller hur?
Ja. Man bjuder in, liksom. Det är mycket härligare än att skrämma bort.
Ja, det är det. Ja.
Ja.
Verkligen.
Ja, och det kan man göra om man vill göra lite så här små ritualer under Samhain. Då kan man till exempel ställa ljus i fönstret eller ställa ut ljuslyktor, och det gör man då symboliskt för att hjälpa de som precis har gått över till den andra sidan att hitta sin väg till ljuset. Alltså man tänder upp deras väg till den andra sidan eller till himlen eller vad man vill tänka. Man kan också lägga salt i fönstret om man just kanske vill hålla borta lite ondare andar. Och så man kan göra lite sådana. Men sen tycker jag att man kan göra, om man vill fira lite mer då för sig själv, så kan man göra, alltså häxor kallar ju för altare, men man behöver inte ha ett altare. Man kan ju bara ställa fram då kanske lite bilder på någon som har gått bort eller några som har gått bort som är på den andra sidan som man vill hedra och sakna. Och kanske ta fram någon av deras saker och ha som ett litet liksom... minnesdag för personer. Och det är ju det vi gör på allhelgona, att man går och tänder ljus vid gravar och så.
Men det var ju så fint, för ni pratade om just Samhain, tror jag, inför förra året, och då så sa ni också det med det här att, ja, men att ni brukar ha någon typ av middag och att man också kan ställa fram en stol för någon som kanske har gått bort eller sådär.
Ja.
Och att den, då får den också bjudas in.
Ja,
det... Och att man också pratar om de personerna.
Ja.
Det tyckte jag, det känner jag, det pratade ju du och jag om, Emma, att det ska vi göra.
Ja, men det är så himla fint, för att det blir liksom en stund att minnas. Så det är inte så ofta som man verkligen ägnar en stund åt personer som har gått bort i ens närhet. Så det var fint.
Ja, det är väldigt fint. Det där med stolen är ju verkligen som upplägg för en skräckfilm. Men det är ju fint.
Kul, det borde någon ta med sig. Ja. Och när man vill göra någon lite mer skräckfilm, då har ni bra... Någonting bra i bilden står det kring.
Ja, men precis. Det finns en sån film som heter Halloween som jag såg. Jag gillar ju skräckfilm. Eller den kan inte heta Halloween, för det är ju de här. Men där det är just någon, ett barn som går runt med en sån pumpa på huvudet och ingen vet vem det är. Och så är ju det såklart. Ja.
Ja, exakt. Ja. Som sen sätter sig på en tom stol.
Ja, exakt.
Perfekt, här fanns det en plats till mig. Här sätter jag mig.
Ja, jättekul.
Ja, men vad spännande. Men skulle du vilja bara säga också, tänker så här med häxan som person, och vad är det att vara häxa för dig? Hur skulle du definiera liksom, eller hur känner du kring ordet häxa? Vad är det liksom, betyder det?
Alltså jag tycker att det betyder, ja, men som du var lite inne på, det är en slags feminin kraft. Men för mig så är ju också häxan rebellen, alltså att man väljer att gå emot kanske vissa saker, kanske väljer att leva lite utanför så här konventioner. Sen är det ju såklart en andlighet också, men det finns ju i häxarketypen något som då som verkligen alltid har lockat mig, och det är ju det här att man får, alltså man kan säga, Meta sa det, vi pratade om, alltså konstnären som jag har gjort tarotlek med, vi pratade om Hilma af Klint häromdagen, hon är ju aktuell nu i en film.
Okay, nu ryser jag jättemycket apropå en person som har gått, men alltså Hilma af Klint har ju kommit upp för mig senaste månaden i så många olika sammanhang.
Ja, vad kul. Men Lasse Hallström har ju gjort en film av henne.
Jag fick precis reda på det. Men berätta, förlåt.
Men då sa Meta, för vi pratade om Hilmas konst, och då sa Meta just att, ja men hon gjorde ju en sak som var smart, som gjorde henne liksom lite untouchable, för hon sa att om konstkritiker sa att det där var inte bra, så kunde hon bara säga, nej men så har andarna sagt att jag ska måla. Så då ställer man sig liksom lite utanför, man kan inte röras av andras åsikter och kritik, och på något sätt hänger det lite ihop med hur jag ser på häxan, att så här, ja men jag är inte öppen för er kritik, för det här är min värld liksom.
Ja, precis.
För det är också så här, jag har, ja, och det har på något vis blivit min, jag tror att det är mycket den jag är i naturen, och sen så har det blivit mer och mer det jag förhåller mig till, att liksom jag har min eget och häxans väg. För att om man tänker på häxan som historisk figur och arketyp, så är det ju en person som folk har hatat och också varit rädda för. Och det är väl det som är, det kan man ju se idag på då rebeller eller personer som liksom stör det som är de rådande normen, att man är liksom lite rädd för dem, så de blir på något vis de får en egen ställning liksom.
Och det är ju samma med det, just det feminina.
Ja.
Det har ju man varit rädd för hur länge som helst.
Ja, men
och
precis.
Av en anledning, alltså har tryckt ner då.
Ja.
Det får inte finnas där, lite vilda naturen och nej, det ska vi inte liksom, det ska inte väckas upp sexualiteten, bara nej.
Ja,
ner med den.
Ja, men exakt, och det är ju det här vilda som finns i häxan.
Mm.
Och det finns ju en bok som jag läste när jag var väldigt ung, Kvinnor som slår följe med vargarna.
Mm.
Har ni läst?
Ja, och vi läste faktiskt ur den i vår September Share.
Ja, vad kul. Ja.
Ja.
Ja, för där har man ju väldigt mycket kring var häxan kommer ifrån.
Mm.
Alltså just den liksom vilda. Så att det är väl på något sätt. Att, och sen tycker jag ju, för vissa var ju så här, framförallt för några år sedan, att liksom, ja men måste du säga att du är häxa, det låter så negativt och sådär. Men det finns ju något i det också, att ta tillbaka ett sånt
ord. Ja, precis.
Ja.
Verkligen.
Men vad tror du, vad känner du, är det ett community som ökar i antal, eller vad ska man säga, känner du att det finns fler fellow häxor?
Ja, gud ja. Ja. Mm. Jag tycker att häxor, det har verkligen gjort det senaste 10 åren skulle jag säga.
Mm.
Har ju det ökat väldigt mycket. Sen är det ju det här som alltid blir att, alltså, saker blir kommersialiserat eller vad man ska säga. För mig, jag störs inte av det. Alltså, jag vet att vissa häxor gör det, att man tycker liksom att folk som inte kan så mycket ska inte kalla sig för häxor och sådär. Jag tycker inte det är något, alltså jag har inget problem med det, för jag tycker att det finns något som är positivt i det. Det är lite som så här med feminism, att visst, det kan bli urvattnat på vissa sätt, men det är också positivt att det blir den mer rådande normen.
Mm.
Och häxa kommer ju aldrig bli en rådande norm, men jag tycker att det är positivt att fler kanske öppnar sig för en alternativ andlighet och så.
Mm. Verkligen, håller helt med. Men jag tänkte som en liten så här slutfråga bara. Är det någonting som du skulle vilja skicka med lyssnarna nu inför? Vi är ju då mitt i en eclipsesäsong. Mm. Vi är inför Samhain, som bara om några dagar när det här avsnittet släpps. Vi har, ja, men vi har några veckor kvar fram till vintersolståndet. Är det någonting du vill skicka med? Att, kanske någon practice att tänka på eller bara någonting?
Ja, alltså, jag tänker, med astrologi så tänker jag just det här, bara försöka ta det lite lugnt och se framåt. För som sagt, det är ju en lite, det kommer ju vara lite så här prövande energier. Så att försöka ge sig själv kärlek, men också vara öppen för tecken, vara öppen för att det händer oväntade saker och sådär, och försöka se vad det vill säga till en. Men sen tycker jag att något man verkligen ska göra under Samhain och kommande veckor är ju att kanske närma sig sin intuition mer.
Mm.
Det kan man ju göra med meditationer, kanske med hjälp av lite örter. Man kan ju göra till exempel, som en väldigt enkel grej, saffransavkok. Då kokar man ju bara saffran i vatten tills det är typ hälften av vattnet kvar.
Alltså saffranspulver?
Ja, eller sådana där trådar liksom, saffranstrådar. Och sen kan man då smörja in det på sitt tredje öga, alltså mitt emellan ögonbrynen. Mm. Och kanske sätta sig och meditera lite efter det, eller bara göra det innan man går och lägger sig och så. För det ska stärka och liksom väcka upp ens tredje öga lite. Mm. Så kan man se om man får några särskilda drömmar eller någonting. Just eftersom vi är inne i en så öppen tid så kan man försöka hitta sin intuition mer.
Gud vad fint. Vilket roligt tips, det ska vi verkligen göra, Emma.
Ja, ja det är enkelt.
Ja, kul. Det känns doable.
Det känns, ja vad roligt. Men alltså Ebba, tusen tack.
Men tack till er, så kul att få vara här.
Ja, men det var så härligt att ha dig här. Och du har ju som sagt podden Häxtimmen, så, men jag är säker på att alla våra lyssnare redan lyssnar på den. Men om ni inte gör det så gå in och lyssna. Då har ni inte lyssnat så har ni jättemycket nice avsnitt. Och på ett sätt, jag älskar ju alla avsnitt, men jag blev så otroligt berörd av den serien med de här fyra kvinnorna som du gjorde i somras. Och den... Jag har till och med lyssnat om flera avsnitt för att det är otroligt. Samma. Det är liksom en så fin energi i de avsnitten också. Och man blir så berörd och samtidigt inspirerad av de här kvinnorna. Och jag tror att det ledde mig till Hilma af Klint nu. För att jag har också börjat läsa om henne och hon var ju väldigt into okkultism och andevärlden och hon var ju medium. Och jag läste lite grann utdrag från hennes dagbok hur hon målade det liksom. Det är helt otroligt. Man bara, ja okej. Hon bara, då sa den till mig. Alltså, det är så här. Ja,
hon är jättehäftig. Och planen var ju att jag skulle göra ett avsnitt av om henne. Ja. Som egentligen skulle vara till vår Patreon. Så jag nämnde det i podden. Och flera har frågat mig varför det inte har kommit. Och då ska jag säga att tyvärr så blev det... Jag vet inte, jag kanske ska göra det avsnitt. Men det blev mycket när det då... Ni vet, kom en film om henne och så här. Då kände jag inte att det var lika inspirerande. För jag gillar att göra det här personer som ni kanske inte har superkoll på.
Sen dök hon bara, hennes energi har ju liksom exploderat. För jag fick en sån, det var liksom en helt rum på bokmässan med typ Hilma af Klint. Och det var då jag bara, åh den här boken och den här boken. Och den här, och så då köpte jag en massa böcker och har brottat ner mig.
Och hon är ju helt fantastisk. Men jag bara kände att det var inte rätt tid för mig att göra det nu. Men jag kan säga apropå de sommaravsnitten, det kommer fler. Jag kommer göra sådana vinteravsnitt. för jag tyckte det var väldigt kul att göra dem. Men då har jag inte riktigt bestämt än vilka det kommer bli om. Men det kommer bli om lite så. Personer som ni kanske känner till och personer som man inte känner till.
Det är jättebra.
Det ser vi fram emot.
Hur hittar man till dig om man vill ha en läsning av dig?
Jag har en hemsida. Jag har ju, alltså, min Instagram, den heter ju lite konstigt namn, men det är Tarotgari från början, men det stavas Tarotgari. Och där finns länk till min hemsida där jag har en bokningssida. Men sen så på min Instagram, för att mina tider tar väldigt snabbt slut, så att jag lägger upp nya tider ungefär varannan vecka. Men så att om det inte finns tider på hemsidan så kan man hålla koll på Instagram. För då lägger jag upp så här, nu finns det tider. Sådär.
Perfekt. Bra, så då vet ni. Man. Nu blir man ju sugen. Jag kommer boka in mig nu.
Ja, ni är välkomna.
Tusen tack Ebba för idag.
Och tack till er. Var jättekul att få lära känna er mer.
Jätteroligt att du var här.
Detsamma.
Så bara säger vi ses snart igen.
Ja. Precis.
Okay.
Tack, hejdå. Hejdå.